Vi skal her stanna i for dette emne, den naturliga gudskunskapen och den naturliga lagen. Och vi har här läst två bibeltexter ur Romarbrevet 1:19-20 och Romarbrevet 2:14-15. Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma. 1 Timoteus 6:16. Ingen har någonsin sett Gud. Johannes evangeliet 1:18. Ingen kan se Gud och leva. 2 Mosebok 33:20. Och då heter det i 1 Mosebok 15:1. Där läser vi om hur Herrens ord. Hur Herrens ord i en syn kom till Abraham. Så att Abraham såg orden. Abraham såg de gudomliga orden. När vi öppnar bibelboken och läser bibeltexter, då gör vi det därför att vi tror och bekänner oss till den heliga skrift. Bibeln ger oss en gudomlig uppenbarelse, en övernaturlig uppenbarelse. Och när vi bekänner detta, då är det inte vi som tilldelar Bibeln ett gudomligt vetande, utan skriften säger själv att den är inspirerad av Gud. Att det är Gud som talar genom Gamla testamentets profeter, genom Nya testamentets apostlar och evangelister. Vi talar med sådana ord som anden lär oss. Vi talar Guds ord. Kristendomen är alltså byggd på en övernaturlig uppenbarelse, den heliga skrift, den heliga skrifts bokstäver och ord. Därför kan Paulus när han håller sin predikan på Areopagen i Aten, som var platsen för den tidens vetenskap och filosofi, där säger aposteln: ni här i Aten, ni är ivriga gudstyrkare, men ni känner inte Gud. Apostlagärningarna 17. Ni vet inte vem Gud är. En sann gudskunskap. Adam, säger Luther, Adam var en rätt filosof. Han ägde den sanna gudskunskapen före fallet. Men med syndafallet kom förlusten av den rätta gudskunskapen. Denna sin förlorade gudskunskap återfår människan genom den gudomliga uppenbarelsen i Bibeln. Människans medfödda fördärv, arvsynden, regerade människosläktet. Allt sedan fallet har synden regerat människor. Men att människan var fördärvad innebar inte att hon inte längre hade någon som helst kunskap om Gud. Att själva Guds föreställningen hade gått förlorad. Nej, människan ägde efter fallet också en föreställning om en Gud. Kvar fanns vad som brukar kallas den naturliga gudskunskapen. Och om denna naturliga gudskunskap undervisar aposteln i den text vi här har läst. Romarbrevet 1:19-20. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland hedningarna, och Gud har uppenbarat det för dem. Vår bekännelse hänvisar, när det är frågan om den naturliga gudskunskapen, till Romarbrevet 1 som det klassiska beläggstället för förekomsten av en naturlig gudskunskap. Och detta innebär att den naturliga gudskunskapen och den naturliga lagen inte är en akademisk fråga att debatteras av några specialister. Men vilken rätt har då en bibelteolog att diskutera den naturliga gudskunskapens problem? Svaret är detta: den heliga skrift, som är genomskinligt klar, den ger oss en undervisning i detta ämne. Det finns alltså en klar biblisk lära om den naturliga gudskunskapen. Denna gudskunskap kan ställas i självfrälsningens tjänst och är då helt avvisad av den evangelisk-lutherska kyrkans bekännelseskrifter. Vad vet då en människa om Gud utan Bibelns uppenbarelse? Vad kan hon veta? Och vad har Gud egentligen uppenbarat för hedningarna? En människa utan Bibelns uppenbarelse, en människa som lever i hedendomens mörker. Ja, en sådan människa kan inte veta vem Gud är. Hon kan inte känna den rätte guden, den treenige. Men hon kan veta vad Gud är, veta om Guds existens. Hon kan veta och bör kunna veta, om hon tar vara på sin kunskap, att det finns en Gud. Denna kunskap om Guds existens är medfödd. Men denna kunskap om Guds existens är inte på något sätt fullkomlig. Den som har barn i sitt hus, och han vet att barnet ställer frågor. Och barnet ställer såna bestämda frågor. Far, kära mor, vem har gjort det här? Vem har gjort den här stolen? Och varifrån kommer jag? Och frågorna upprepas. Det kan bli bra tröttsamt ibland. Och barnet nöjer sig inte med svaret alltid. Utan först när barnet får höra att det är Gud som har byggt alltsammans, då tystnar barnet. När farmor pekar, det är den allsmäktige guden som har gjort alltsammans, då blir barnet eftertänksamt. Barnet har fått det svar som barnet självt har velat ha. Till föreställningen om en gud som skapare, den föreställningen är nedlagd i barnet. Och den föreställningen är medfödd. Föreställningen om Gud som skaparen är också förvärvad genom iakttagelse. Ty Guds osynligheter syns, säger aposteln Paulus i vers 20. Paulus förklarar närmare och säger: Guds eviga makt och gudomshärlighet syns med blotta ögat i skapelsens verk. Alltså, genom att iakttaga det skapade verken och det skapade tingen bör människan dra de rätta slutsatserna, den förnuftiga slutsatsen, att skapelsen vittnar om en skapare, en skaparens existens. Och en sådan slutsats är då byggd på förnuftets slutledning. Kunskapskällan är då människans förnuft. Alltså, människans förnuft är helt förblindat, så att den fallna människan inte kan veta vem Gud är. Hon kan inte utifrån förnuftiga slutsatser komma fram till en kännedom om den rätte guden. Men människan efter syndafallet är och förblir också då en förnuftig varelse och kan med hjälp av sitt förnuft sluta sig till: det måste finnas en skapare, en allsmäktig skapare. Men varför finns det då ateister i världen? Varför då sådana som förnekar Guds existens, som förnekar att det finns en Gud som är allsmäktig, allestädes närvarande, en Gud som bestraffar det onda? Bibeln svarar här på sig och säger: ateismen är mot människans natur. Ateismen innebär ett undertryckande av sanningen. Romarbrevet 1:18. Ateismen är oförnuft, dårskap. Den som förnekar Guds existens är verkligen dum, för han tror något som han själv våldför sig på sin egen kunskap. Den som förnekar Guds existens gör detta därför att han inte vill tro på den kunskap han redan har. Det är mera bekvämt att förkasta Guds tron och bortse från den kunskap man redan äger. Ateismen har existerat i alla tider efter syndafallet. Den fanns på konung Davids tid. Dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen gud. Saltaren, 14 salmen. Ateismen fanns i Norden i gammal tid. Det heter en krönika om Olav den Helige, Norges första kristne kung, att han fick besök av några okända män. Och han frågade dessa okända män om de var kristna eller asadyrkare, avgudadyrkare. Men han fick det svaret, vi har ingen annan tro än att vi tror på vår egen styrka. Och när konungen, då den kristne kungen, förebrådde den deras gudlöshet, då sa de att det kunde uträtta mer på en dag än någon annan. Det var mest betjänta med sin ateism. Ateismen då under vikingatiden tycks ha varit mycket utbredd och kan ha berott på hedendomens förfall, det styrkan av de många asagudarna. Så är alltså ateismen fördömd i Bibeln som dårskap. På samma sätt är också dyrkan av de många gudarna, en sådan kult och sådana offer som hedningarna offrar, det offrar det åt onda andar och inte åt Gud. 1 Kor 10 vers 20. Ateismen träder i vår tid ofta fram som ett slutet ideologiskt system och är i vår tid vanligtvis förenad med evolutionsläran, utvecklingsläran, om läran om en skapelse utan skapare. Och denna lära förs då fram som vetenskapligt bevisad sanning, fast den varenda en vet att den är en hypotes eller teori om världens uppkomst. Varför framförs då en sådan arbetshypotes med sådana anspråk på att vara bevisad sanning? Ja, saken är den att ska utvecklingsläran kunna försvaras, så behöver den stödjas med sådana stöttor. Men detta innebär då att sanningen är undertryckt. Ty evolutionsläran, den är teori. Och man kan ju bara fråga vem som helst, så vet han ju, det är en teori, en hypotes. Men det är en mycket dålig hypotes. För den är en direkt, det mänskliga förnuftet reagerar direkt. Denna evolutionslära är vanvett. Den är vettlös. Ett exempel. Den som söker visa i en konfirmandgrupp att urverket har kommit till av sig självt, att de olika kuggarna har råkat gå in i varandra, och att det var slumpens verk. Ja, det var verkligt ovanligt det här. Vi får rätta på att det hör inte till något som händer varje dag. Men man kan använda hela konfirmandkursen med att försöka bevisa för konfirmanderna. Så säger de, pastorn, det är kanske bäst att sluta med det här, för vi går inte på sånt där. Vi vet att det är en tillverkare bakom. Titta pastorn bara på etten, det står ju Made in Switzerland. Det är en tillverkare bakom. Urverket är gjort någonstans. Världen har liknats vid ett världsur. Urverket, världsuret, det behöver inte ruckas. Det går, kosmos går. Den går, kosmos är en skapare, en skapelse av skaparen. Och kosmos, världsuret, ja, det går rätt. Det är bara vi som måste rätta oss efter detta världsur, efter solens rörelser. Det är skaparen som har gett oss detta. Det är inte slumpen, den stora explosionen, som har gett oss gett oss skapelsens lagar. Det är den allsvåldige guden. Nej, Gud är den som har skapat alltsammans. Att Gud är alltings skapare, ja, det kan förstås utan bibelbok. Att det finns en skapare, det förstås av det mänskliga förnuftet. Däremot kan den naturliga gudskunskapen inte förstå skapelseverket ur intet, utan läran om skapelseverket ur intet, det är byggt på Bibelns uppenbarelse. Att skapelseverket är framsprunget genom Guds allsmäktiga ord, det är Bibelns uppenbarelse. Men att det finns en skapelse bakom vilket skaparen står, det är den förnuftiga slutsatsen som människan drar. Alltså, genom ett förnuftigt iakttagande av skapelsens verk bör var och en dra den förnuftiga slutsatsen. Det finns en allsmäktig skapare. Och där en sådan slutsats inte dras, där är människor på flykt undan sanningen. Den sanningen att det är Gud som är yttersta orsak. Vart och ett hus byggs av någon, men Gud är den som har byggt allt. Hebreerbrevet 3:4. Så är den naturliga gudskunskapen riktig så långt den räcker. Men denna kunskap ger alltså ingen som helst kunskap om frälsning. Den naturliga gudskunskapen, den kunskapen är medfödd och förvärvad, och den övertygar hedningen om att också om hans synd. Och fastän det väl veta hedningarna vad Gud har stadgat så som rätt, att nämligen det som handlar så förtjänar döden, så är det icke nog att själva så göra, de giva också så sitt bifall åt andra som handlar lika så. Romarbrevet 1:32. Och därmed har vi kommit in på den naturliga lagen. Den naturliga gudskunskapen innefattar en kännedom om naturens lag. Och den naturliga kunskapen om en kunskap om Guds vilja utan hjälp av, alltså den naturliga lagkännedomen, det innebär en kunskap om Guds vilja utan kännedom, den kännedom som den bibliska uppenbarelsen ger, utan kännedom om de 10 budorden. Så är alltså den naturliga lagen, som förutsätter den naturliga gudskunskapen, den är för människan den källa ur vilken hon får en föreställning om vad som är rätt och orätt. En lag utan laggivare är laglöshet. Men Paulus skriver i Romarbrevet 2:14-15: ty då hedningarna som icke hava lag av naturen göra vad lagen innehåller, så är dessa utan att hava lag sig själva en lag, då det ju sålunda visar att lagens verk är skrivna i deras hjärtan, där de vittnar upp deras samveten, så och i den inbördes umgängelsen deras tankar, när dessa anklagar eller försvarar dem. Här ger alltså aposteln en undervisning om om kännedomen om den naturliga lagen, den lagkännedom som hedningen äger. Den naturliga lagen äger alltså hedningen. Lagens verk är skrivna i deras hjärtan. Och så levde Adam och Eva före fallet. De levde utan lag, till lagens verk var skrivna i deras samvete. Och hedningarna har ej den uppenbarade lagen. De har ej de 10 orden. Och patriarkerna ägde inte 10 Guds bud. Utan från världens begynnelse till den stora floden, från Noa till Mose, förklarade Gud den naturliga lagen för hedningarna. Så har också hedningarna en oskriven lag. En sådan som visar dem den gärning som Gud kräver. genom sitt sedliga handlande visar det att det vet skillnaden mellan rätt och orätt. Aposteln säger inte om hedningarna att de alltid handlar efter en lag som de känner, utan aposteln säger att när helst det förekommer att hedningen gör vad lagen kräver, då är detta en bevisning inför människor att lagens verk står skrivna i hedningarnas hjärtan. Lagens verk, det vill säga det som lagen bjuder, känner det. Lagens gärning, en hedning som skäl, ja, sånt förekommer. Stöld förekommer också i hedneländerna. Men hedningen vet att stöld är en orätt handling, och han skäms när han blir ärtappad. Ärtappad att ha handlat mot sin egen lag. Och vid sidan av lagen vittnar också hans samvete mot honom. Samvetet är ju det som skiljer människan från djuren. Djuren har instinkter, människan äger samvetet. Och samvetet håller dom över hans gärning. Hans eget sedliga medvetande dömer honom. Och när hedningen handlar orätt, ja, då träder medvetandet om synder fram. Och detta medvetande förutsätter en inre lag, en sedlig norm. Hos hedningen pågår alltså striden mellan förnuft och begär. När den onda handlingen är gjord, då börjar samvetet arbeta. Och samvetet fäller en dom över hedningens egna handlingar. En hedning blir slagen i sitt samvete när han handlar mot sin egen övertygelse, mot den naturliga lagen. Men samvetsprocessen är inte slut därmed att människan bedömer och att hedningen bedömer sina egna handlingar. Samvetet bedömer också andra människors handlingar. Och den bedömningen, den betygssättningen sker i deras tankar, där medmänniskans handlingar blir bedömda. I sina tankar anklagar eller ursäktar hedningar sina medmänniskor. Alltså, samvetets domar över deras egna handlingar och tankarnas reflektioner och utslag över andras handlingar. Dessa sedliga bedömningar är då givna av den naturliga lagen. Och på den yttersta dagen blir samvetets och tankarnas utslag uppenbara. Men här i detta livet så verkar det som dessa tankar som inre processer. Av detta framgår att lagen är någorlunda känd av alla människor. Lagen är någorlunda känd också där den uppenbarade lagen i 10 Guds bud inte är kända. Lagen är någorlunda känd. Evangeliet är något som förblir känt och bekant först genom Bibelns uppenbarelse. Och det förhållandet att lagen är någorlunda känd genom naturens lag har kommit antinomister och lagstormare att förvisa lagens predikan till från kyrkan. Lagen hör rådhuset till, sa Agricola. Men i Concordieformen avvisas en sån mening. Och där framhålls med detta att lagens predikan, den ska höras i kyrkan och församlingen, där synden ska bestraffas. Lagen har till uppgift att framkalla ånger. Att lagen är någorlunda känd genom naturens lag, ja, det är viktigt att vi har det klart för oss. Om vi har det i minne, då kan vi förstå en hel del saker som verkar så underligt och konstigt. Att kristendomskunskapen är ytterst ringa i våra nordiska länder, det vet vi ju. Kristendomskunskapen har ju det närmaste upphört bland oss. Det förhållandet har då förefallit många kristna besynnerligt, att de flesta människor utan kristendomskunskap i övrigt dock vet om helvetets existens och existensen av den eviga förtappelsen. Hur kan folk veta om det? Det kan inte bero på att de så ofta har hört en predikan om Guds rättvisa dom och en predikan om det eviga straffen. En sådan lagens predikan förekommer ju ytterst sällan i folkkyrkosammanhang. Förklaringen till att människor utan någon som helst bibelkunskap känner till förekomsten av det eviga straffen, det beror på att det genom den naturliga gudskunskapen så äger redan en föreställning om en gud som bestraffar det onda. Och hedningarna är ju redan, det är ju redan bestraffade i sina samveten. Och när sedan ett bibelord läggs till, ja, då bekräftas detta bibelord om det eviga straffen av deras egna onda samveten. En sådan föreställning, lagens föreställning om en gud, om en straffande gud, ja, den är nedlagd i alla människor. Den föreställningen är medfödd, både medfödd och förvärvad i livets skola. Och den föreställningen oroar världsmänniskor. Den föreställningen som de äger i sitt onda samvete, att på synd följer straff. Och det är viktigt att var och en kristen och varje pastor reflekterar över detta förhållande. Om lagen predikas för en sten i 1000 år, säger Piper, så förblir stenen lika hård och lika oberörd. Men när lagen predikas för människor med hårda hjärtan, då följer den omedelbara reaktionen. Människor blir omedelbart berörda av lagen, och människor blir obehagligt berörda. Att en omedelbar reaktion på predikan kommer beror på att lagens predikan anknyter till en redan befintlig lagkännedom, en kännedom om naturens lag. Och när Bibeln säger att synd är överträdelse av lagen, 1 Johannes 3:4, ja, då måste människan omedelbart i sitt samvete, omedelbart måste ge bejaka denna sats. Apostlagärningarna berättar om hur prokuratorn Felix med sin hustru lät hämta Paulus för att höra honom om tron på Kristus. Felix var ju en fruktansvärd tyrann. Paulus predikade lagen för denne tyrann och dennes hustru. Och så heter det: men när Paulus talade med dem om rättfärdighet och återhållsamhet och den tillstundande domen, blev Felix förskräckt och sade: gå din väg denna gång. Apostlagärningarna 24:25. Lagens predikan hade alltså en omedelbar effekt. Och så är det också nu. I sin bok Som biskop ovan polcirkeln berättar Eivind Berggrav om en biskopsvisitation i yttersta havsbandet. Det var fastetid och biskopen samtalade med barnen om Jesu korsfästelse och kom in på de båda män som var upphängda vid Jesus sida. Och han ställde då en fråga till en pojke: vilka var de männen som hängde vid Jesus sida? Och då svarade pojken: ja, det var 2 sjörövare. Rövarnas brott, deras synd, begången i Judén, överflyttades till pojkens egen miljö. Norska storsjöfiskare vid Lofoten, sjörövare. Hur hade pojkens tanke kunnat gå i de banorna, i en sådan bana? Jo, vi ska veta, svaret är mycket enkelt och naturligt. Det var hans kännedom om lagen. Hans kännedom aktualiserad därom. Och pojke förstod, det är vi som är syndare, vi har syndat. Det är vi som är rövarna vid Jesus sida, norska storsjöfiskare, sjörövare. Lagens effekt, ett högtidligt biskopsbesök och ändå ett bibelord som förkunnar lagen, omedelbar effekt. Förekomsten av en naturlig gudskunskap och naturlig lag innebär, som Paulus betyg och Barnabas betygar hedningar i Lystra, att Gud inte har låtit sig vara utan vittnesbörd. Apostlagärningarna 14:17. Den naturliga gudskunskapen, den är given i den avsikten att hedningarna ska söka Gud, om det skulle kunna träva sig fram till honom och finna honom. Men denna naturliga gudskunskap leder ej till en kunskap om vem Gud är. Leder ej fram till den rätte guden. Det som bara har dens kunskapen lever i en dyster vildmark. Utan det profetiska ordet är det mörkt. 2 Petrus brev 1:19. Men vad är det då för nytta med en allmän gudsförställning och en naturlig lag? Svaret är detta: det är till nytta för samhället. Den naturliga lagen är viktig för samhällets bestånd. Samhället är hänvisat till den naturliga lagen, som skyddar hem och familj, lag och ordning. Staten som rättsstat förutsätter kännedom om en naturlig lag, att människor är underkastade den naturliga lagen. Och så verkar Gud genom sin lag på alla människor. Det finns ju en tendens, särskilt i pietismen, att man tänker Gud står bara i relation till, i förhållande till några varmt troende människor. Gud, han är det troendes huvud. Han står i ett inrikt förhållande till alla trons människor. Men vi ska veta, den här Gud, han står i förhållande till alla människor och driver med sin lag hela världen. Gud ser till att allt fungerar. Han som skapat världen uppehåller sin skapelse. Och han sätter alltjämt människor i sitt stora hushåll. Första Mosebok 2:15. Men denna kunskap och denna kännedom, allmänna kännedom om naturens lag, den är inte tillvaratagen. När vi läser Romarbrevet 1 om hedningarnas synder, då är synden framställd som onatur. Gud prisgav dem, eftersom det tog sig för att dyrka det skapade framför skaparen. Hem och äktenskap och barn, ja, det är något naturligt gott. Skapelsens ordningar är Guds naturliga, är Guds inrättning. Men nu ser vi hur människor förkastar den allmänna, den naturliga lagen. Och i det stället sätter en egen ordning, en jämlikhetsideologins ordning, som öppnar portarna till all slags synd och förförelse och all slags onatur. Och karaktäristiskt är just i vår tid hur homosexualiteten, hur den förs fram. Målmedvetet av starka krafter. Och också veta att förförelsen är inte ny. Filosofen Sokrates berättar öppet om hur han stod i förhållande till sina gossar, om att han var en gosseskändare. Homosexualiteten var oerhört allmän i den döende antiken. Och så kom det friska germanfolket och slog sönder utlevade greker. Därför ska vi veta att från predikstolen måste all synd fördömas. Allt som är brott mot den naturliga lagen, det måste fördömas. Den naturliga lagen, låt oss sammanfatta därför. Genom syndafallet var alltså naturens lag fördunklad. Fördunklad och oklart fattad är naturens lag också nu. Då har ändå i våra nordiska länder till denna dunkelt fattade lag lagts den uppenbarade lagen, de 10 budorden. Men 10 Guds bud kräver, så heter det i Augsburgska bekännelsens apologi, inte blott till det yttre borgerliga livet hörande gärningar som förnuftet i någon mån kan fullgöra, utan även andra som vida övergår förnuftets förmåga, nämligen att frukta och älska Gud och åkalla Gud. Men när 10 Guds bud används i samhällets tjänst och undervisning, då kommer begreppet 10 Guds bud att tonas ner och bli identiska med den naturliga lagen. Vi kan bara ge ett exempel. I den folkskola som jag gick i Brännan i Skellefteås församling, så fanns i korridoren där vi åt vår skolfrukost, det fanns en tavla där det stod: svär inte. Att svära är bevis för bristande kultur och bildning. Vad ska vi säga om exegesen? Det är ju fråga om det andra budet, att inte missbruka Herrens, din Guds namn. Guds namn och väsen, den rätte guden, den uppenbarade guden, treenige guden. Men nu har detta bud tagits i samhällets tjänst, och så har det blivit en maning till yttre tukt och hyfsning, en maning att visa prov på kultur och bildning. Vi ska säga att exegesen är mycket dålig, men vad ska vi säga om det? Vi kan säga att samhället har tagit det andra budet i sin tjänst och omformat det efter naturens lag. Då den allmänna gudsföreställningen ej vet om vem Gud är, Guds namn och Guds väsen, kan missbruk av det uppenbarade namnet Herren, ett missbruk av Herrens namn, kan inte fördömas av samhällets lag i den naturliga lagen. Vad som beivras blir istället ett svärjande, ett bannande, som fördöms som bevis på bristande kultur och hyfsning. Det är fråga om tukt och hyfsning. Det andra budet i 10 Guds bud har ej blivit rätt utlagt. Men vi ska veta att det var väldigt bra att det där stod där i korridoren. Ett sådant krav på tukt och hyfsning, på kultur och bildning, det är något gott för samhällets bestånd. Även om naturens lag är dunkelt fattad, har den i våra nordiska länder kompletterats med den uppenbarade lagen i de 10 budorden. Denna lära och detta krav på tukt och ordning, kompletterad med en föreställning om en helig Gud som bestraffar det onda. Och denna lära, ja, denna lära om den dubbla utgången vid den yttersta dagens dom, denna lära, så har det sagts, har varit oron i det västerländska världsuret. Naturens lag har varit hemligheten bakom hantverkarens möda, bonden bakom hans plog, husmoderns omsorg, barnens lydnad. Lagens verk har varit skrivna i deras hjärtan. Men denna lag, naturens lag, bryts ner, och där istället träder fram en perverterad och förvänd lag om ett självförverkligande av den onda människan. Lagen om det syndiga självförverkligandet. Där framförs en extrem individualism om lidelsernas och impulsernas fria utlevelse. Om människan ska nå harmonin, ja, där den naturliga lagen är förnekad, där bryts själva det världsliga samhället ner. En allmän gudsföreställning och en allmän känsla för rätt och orätt finns alltså bland människor. Mose har av ålder sina förkunnare i alla städer, sade Jakob vid apostlamötet i Jerusalem. Och detta är viktigt. Det innebär att pastorn behöver inte hålla på i 40 minuter och predika lagen, och så hindrar han inte med evangeliet. Nej, den kristna predikan har inte sin huvuduppgift att predika lagen ens. Lagen ska predikas. Men när lagen har förskräckt en syndare, och det går rätt snart, då ska evangeliet ljuda. Evangeliet som handlar om Jesus Kristus. Och den som predikar Kristus ska då veta att hans predikan av evangelium finner inte anknytning till något tidigare känt. Evangeliet är helt okänt av alla människor utan Bibeln. Därför måste pastorn och varje kristen besluta sig för att predika Jesus Kristus och honom korsfäst för världens synd. Men när han predikar det, då predikar han inte längre den dystra lagen i världens dystra vildmark. Då predikar pastorn evangeliet. Och då lär åhörarna känna den rätte guden. Det är att rätt lära känna Gud, vem han är. Ja, det är att känna Kristi välgärningar. Och där Kristi välgärningar ställs fram, där står vi inte längre inom lagens område, utan då har vi kommit in på evangeliets plats. Det är budskapet om evangeliet om Kristi gärning för syndare som för syndare in i sonens rike. Till slut ska sägas, till det ting som i sig är tillbörliga och befallda av den naturliga lagen är vissa ting om Guds styrkan och kärleken till nästan. Alltså, den allmänna gudsföreställningen innebär att hedningen också har ett medvetande om att deras Gud ska dyrkas. Men eftersom hedningen inte känner en nådig Gud, och alltså ej vet vem Gud är, då blir hedningens gudstjänst falsk. Hedningarna kommer ju med sina soningsoffer och bär fram det dyrbaraste de har och bär fram sina soningsoffer inför Gud. Vi kristna vet att det soningsoffret, det har Kristus framburit. Men hedningens gudstjänst är denna, följer denna princip: jag ger för att du och Gud ska ge mig. Det är principen för hedningarnas gudstyrkan, men den är falsk. Om hedningarnas gudstyrkan fällde Augustinus ett berömt yttrande. Han talade om hedningarnas lastdygder som bländande laster. Är det på det sättet? Vi ska säga här om att vi kanske ska, som Piper säger, vi ska inte formulera oss så egentligen. Hedningarnas dygder, de är ju nyttiga förutsättningar för samhällets bestånd. Men hedningarnas dygder för inte hedningen in i gudstjänst gemenskap med hans Gud. Han känner ju inte den rätte guden. Och därför hjälper inte hedningens soningsoffer. Det finns bara ett offer som frälsar syndare. Men om vi frågar efter sådana gärningars värde på andligt område, så måste vi säga att inom trons område, inom det andliga området, är hedningens dygder utan inskränkning synd. Ty för det orena och otrogna är intet rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orenade. Titus 1:15. Naturens lag är alltså oförmögen att rena ett hedna samvete. Vad ska vi då tänka när helst hedningar gör det som lagen kräver? Vad ska man tänka när man har såna grannar som ingenting bryr sig om den levande guden, men som är så präktiga och så rejäla? Ja, vi ska veta. Det är deras Gud och det är deras onda samvete som driver dem. Och vi ska veta att Gud är hela tillvarons Gud. Och han ser till att anarki inte råder i här, utan att det finns ett ordnat styre också inom hedningarnas område. Men vi som har fått evangeliet, kunskapen om det, till alla dessa människor som gömmer sig i den naturliga gudsföreställningens och lagens dystra villmark, till alla dessa ska vi som Kristi lärjungar, vi är befallda därtill. Vi är befallda att gå ut och predika evangeliet för allt skapat. Och där detta, den predikan sker, evangeliets predikan, då förkunnas en uppenbarad lag och ett från himlen givet evangelium. Och där detta förkunnas, där viker dysterheten. Där lyser evangeliets ljus. Ni som har den uppenbarade sanningen, säger aposteln Petrus. Ni som har den uppenbara sanningen i Bibeln, ni gör väl om ni aktar därpå. Andra Petri brev 1:19.